En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer man att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han var klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmöjlighet.
Det är en spännande lösning.
Spännande båda. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på GIF-podden. Peter Wilson kvitterar
i den 85:e matchminuten. Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt.
Yes!
Ja!
Kul!
Äntligen, länge sedan känns det som.
Ja, faktiskt. Då är du på resande fot.
Ja, jag har varit ute och sett Amerika.
Underbart. Mm. Fick ju se lite häftiga bilder och klipp som du hade tagit från flyget.
Ja.
Det såg läckert ut.
Ja, fan. USA är bra. Mm. Jag kan,
det är stort.
Jag kan komma tillbaka. Jag har ju garvat åt alla USA-vurmare. Och... jag vet inte, jag är...
Nu är du en av dem.
Nu är jag en av dem. Mm. Ja. Så ska jag eventuellt tillbaka och fira jul.
Okej, okay. Kul.
Ja.
Jag har aldrig varit i USA heller, så att, jag måste också göra debut snart.
Mm, jag tar med dig och gå på Galaxy.
Det vore fint.
Mitt nya lag.
Ja, du var ju där.
Ja.
Berätta,
men jag...
blev du frälst?
Ja, Zlatan var ju en besvikelse.
Ja, han var det. Det var då han bråk tjafsade, eller?
Ja, han tog strupgrepp på målvakten, så var han genomgående... värdelös, alltså så oinspirerad, så tråkigt att se honom i det slaget. Man gör ju det då och då, men det tog liksom en timme innan han kom igång. Och då hade han några hyggliga lägen, men det var fram till den timmen så såg det ut som att han inte ens var där. Deltog inte alls i pressspel till exempel. Jag hade blivit förbannad som lagkamrat.
Du hade blivit förbannad likt Bentners lagkamrater. Det kom ju en nyhet om det här nyligen, att de en efter en lämnade träningen, de som var med i hans lag på smålagsspelet. Det var på den nivån, eller?
Ja, ja, men typ så. Fast jag tror inte man vågar göra det.
Nej.
I det fallet. Bentner är den alla öppet less på. Ja, jag tycker giffarna ska ta in Bentner som marknadsförings... syfte.
Han skulle kränga halsdukar.
Ja, verkligen. Bentner halsduken.
Ja. Nej, men tråkigt med Zlatan. Like man vill ju att han ska vara bra liksom.
Ja, men Anton Tinnerholm glänste ju istället då.
Just det. Mm. Han låg bakom två mål, eller? Åtminstone ett,
ja,
såg jag.
Nej, två. Det var faktiskt båda. Han fixade en straff och det andra var väl en ren framspelning, om jag minns rätt.
Kul.
Så han var ju kung och han gjorde det inom loppet av ett par minuter. Och jag såg ju allting från ganska... Jag hade ganska bra säte på dyrt säte, visserligen. Men det är ju lite intressant med skillnaden i läktarkultur.
Mm, det är man nyfiken på.
Ja, men där satt jag liksom på mjuk sittplats. Man slapp den här liksom träkänslan i röven efter matchen. Och det var mugghållare. Det var... bara runt hela arenan, nära till toaletter som doftade gott och inte hade några köer. Jag vet inte om det är amerikaner inte kissar eller att just att det var så många toaletter. Kanske en blandning.
Förmodligen.
Men det var liksom en hyperkomfortabelt och liksom, men ändå det saknas någonting. Man hade det ju jättehärligt där som åskådare och kändes som att det var betydligt fler barnfamiljer och allmänt vanligt folk än vad det är på en allsvensk match till exempel, där det är mer tydliga, vad ska man säga, fotbollssupporter, stereotypiska allsvenska supportrar.
Men det var också sämre stämning då, eller?
Ja, det var ju det. Det var när man liksom tar bort ståplats, man höjer biljettpriser, man gör det bekvämt att sitta och kolla på det sättet. Mer som en, det är mer som att man konkurrerar med tv-soffan. Så blir det ju också till följd, jag menar, fotbollen blir inte för alla, och det kanske framförallt har med biljettpriserna att göra. Vi betalade ju, nu satt vi ju på ganska bra säten som sagt, men de kostade ju nästan 1000 spänn, men de billigaste jag hittade var ju liksom från 500 spänn. Och jag vet inte, då går man ju inte på alla matcher om det ska kosta 500 spänn att gå på fotboll.
Nej, det blir ju dyrt.
Ja, och ser du då till liksom, jag räknade lite på det, ja, men ser man till Sundsvall så går det, det är ju ungefär 4,5% av stadens invånare som går på fotboll. Skulle man göra detsamma i Los Angeles med omnejd, då skulle 817 000 ha varit på plats den matchen. Men det var ju inte det, det var 22 000. Så, och 22 000 i en stad där det bor 17 miljoner personer, det är ju inte mycket. Det är ju egentligen löjligt.
Ja, verkligen.
Så att det är ju, jag tror ju någonstans att ja, det blir tillgängligt för en annan målgrupp, men jag tror inte liksom att allsvenskan ska sträva mot det här. Det känns ju som att man ganska ofta känns ju som att det strävas lite mer mot det. Det ska ja, men här ska vi ha hamburgeri och finare korvar, och det ska vara ett evenemang, det ska inte bara vara fotbollen. Men jag tror inte man ska underskatta just det där att det är bara fotbollen, och att det är lite billigare, att den är för alla och den är på samma villkor för alla som kommer dit, och man ska ha en ståplats där det sjungs, för det sjungs ju ingenting. De hade ju inga sånger, de har ju inte kommit dit än. De hade inga sånger, de hade inga bengaler, de hade inga overhead banderoller. Och det är ju det som är så, det tycker jag är så,
det låter så, ju jävligt tråkigt.
Ja, men det låter tråkigt, och det var ju ganska tråkigt på det sättet. Klart att det är kul och ser bra fotboll inför, liksom med 20 000 personer där. Men det är ju, ja, de jublar om det blir mål, och de buar om liksom, alla var ju hemma supporter också, för det är fan 8 timmar att flyga till New York. Men så att det är ändå, du får ju ändå känslan av att det är mycket folk där. Men det hade ju varit något annat om alla stod och sjöng.
Du var inne på det, det var nästan bland det första du sa, att det kändes ändå som det saknades något. Ja. Och det tror jag att det hade gjort, ja, liksom, om man hade gått den vägen i Sverige. Det är klart att man kan kanske ta vissa steg för att göra det, ja, men nå en lite bredare målgrupp och liksom göra det lite mer, jag vet inte om bekvämt, jag gillar inte det ordet, men det behöver inte vara så bekvämt. Men alltså att det finns något mer värde när man är på matcherna jämfört med att sitta och se den hemma i tv-soffan, förutom just känslan av att det är live. Men det största liksom, eller ett av de största mervärdena med att vara på plats, det tycker jag, det är ju stämningen. Och skulle man ta död på den, då tror jag att då är man ju riktigt illa ute. Så jag är ju helt på din linje, att det är jätteviktigt att bevara den läktarkultur som finns i Sverige. Och den är ju lite hotad nu på flera sätt, känns det som liksom,
Hela polisdialogen, ja, precis, som inte finns, ja, till exempel.
Nu läste jag lite här igår, verkar som att det har varit lite möten, och det börjar väl hända grejer. Och det är nog bra, eller det är bra och viktigt för alla inblandade, känns det som. Men liksom att vi behöver behålla supporterkulturen i svensk fotboll, och att den är en viktig del för att allsvenskan ska vara liksom populär, det är ju solklart. Jag vet, Enoch Goitom som AIKs lagkapten var en av dem som gick ut och pratade här nyligen om liksom hur pass viktigt det är med supportrarna och vad de gör för svensk fotboll. Det är ju sportsligt en rätt medioker liga, får man säga, men intressemässigt, titta på fansen, så håller ju riktigt hög klass, tycker jag, jämfört med det man har sett när man har varit ute i Europa och sett
det,
fotboll på
olika. Det är tydligen bara Israel som har samma publikutveckling som i Sverige. Och det är ju någonting att ta fasta på. För som vi var inne på förut, och jag hänvisar ju gärna till den, när jag pratade med fotbollsforskaren Torbjörn Andersson, så pratade ju han om att nu har jag på att komma av mig, för jag tyckte ljudmätaren såg så låg ut. Men
det var att Sundsvall hade rätt bra siffror, va?
Utifrån, ja, Sundsvall hade rätt bra siffror. Och om man jämför med ute i Europa och Ukraina, Tjeckien, Grekland, alltså, de har ganska låga publiksnitt jämfört med Sverige överlag. Där i snitt i ligan så är det 4000 åskådare i de ligorna, och några lag liksom drar 500 personer. Och det är ju ingenting, speciellt med tanke på att de har några riktiga storklubbar som ju drar mer i de ligorna. Men här i Sverige, som är ett ganska litet land, och Sundsvall som är en liten stad, så har vi så pass mycket publik ändå. Det är ganska bra.
Ja, det är så, man blir ganska färgad där eftersom att, ja, men vi är ju såklart väldigt fotbollsintresserade, och då tycker man ju, eller jag i alla fall per automatik, att det borde vara fler som går, och det tycker jag ju. Men när man sätter i det perspektivet så får man kanske en liten annan bild, att det kan utifrån det rätt bra. Sen tycker jag att det borde kunna vara fler, och prata med Robert Lundström, tidigare GIF-spelaren och Sundsvalls killen här i veckan, och han, dels så var han inne på att han tyckte att det borde vara fler åskådare på matcherna, men han ville också slå ett slag för GIFarnas supportrar och hylla dem lite grann, och det tycker jag kan vara på sin plats, framförallt när det har varit liksom, det var stök i samband med Örebro-matchen, och det är ju såklart, ja men, oacceptabelt och något som inte hör hemma kring fotboll, att det blir bråk och onödigt mycket tjafs. Men det har också varit en grym utveckling, tycker jag, på läktarplats. Nu med nya ståplatsläktaren som GIF-fansen har, och liksom den ljudkulissen som är nu är ju, den är ju bättre och verkligen på uppgång, tycker jag.
Och det är ju tråkigt att det liksom är på läktaren som det kommer en massa förbud mot de här banderollerna. Man har intima visitationer. Ja, vad har vi mer? Ja, men bengalerna förstås. Det är liksom där som alla de här förbuden kommer. Men egentligen är det ju inte på läktarna som problemen är. Slagsmålet liksom ute på stan, eller vad det nu var. Jag såg våra rörliga bilder, och den tyckte jag att den mest aggressiva på den bilden, det var ju faktiskt en polis, ska jag säga, men utan att ha hela bilden. Men på just de bilderna vi publicerade på ST. Men det är ju på läktaren som det är lugnt. Men det är där vi har en massa, det är där det ska införas en massa förbud. Och någonstans måste det väl ändå vara, det är väl inte där som det stora arbetet behöver göras, utan det är ute på stan. Och jag menar, jämför det med vilket annat evenemang som helst, festivaler eller vad det nu kan vara, där det finns fulla människor, vilken fredagkväll eller lördagkväll som helst, där det finns fulla människor, så kommer ju grejer att inträffa. Och i samband med fotboll så dricks det en del bärs. Men min upplevelse är väl ändå att på läktaren skärper man till sig. Man står ofta med likasinnade. Det är sällan där bråket är. Även om det skriks en del och det sägs en del. Men då finns det ju också andra platser än ståplats att ta sina barn till.
Det vet jag var någonting man diskuterade efter just Örebro-matchen, att man kanske ska titta på när man lägger matcherna, tider och dagar. Nu var ju det sent en lördag, eller hur? Eller eftermiddag i alla fall.
Jag vet inte. Jag var i en annan tid så.
Ja, och jag är det just nu, känns det som. Ja. Men jag tror det var så. Jag vet att man pratar om just det i alla fall. Att just liksom, när man lägger matcher. Så det är ju någonting man kan ha med sig när det gäller just det du är inne på med alkohol och sånt också. Så att, ja, men summarum av där vi började då, med liksom ditt besök i USA. Vi vill inte att svensk fotboll ska gå den vägen, åtminstone inte för långt, eller hur?
Nej, jag tror vi ska ta vara på det som vi har som USP här. För det vi konkurrerar med, det är Manchester City och PSG och Barcelona på TV:n. Folk kollar på det, det är komfortabelt. Och då tror jag att då ska vi erbjuda någonting annat än just komfortabelt. För vi kan inte mäta oss med perfekta soffan och bilden och ljudet hemma. Så att, nej, så jag tror på det. Jag tror på den vägen.
Jag är med dig.
Värna om bengalfolket och så vidare.
Och det är ju, men är vi inne på publik, och kommer man ju liksom osökt in på publikintäkter också.
Ja.
Vilket ju är en viktig del för att få en förening att gå runt och få en ekonomi i balans, vilket i Sundsvall har en del problem med just nu.
Ja, det nådde ju mig där bortifrån också, de ekonomiska problemen och
hur reagerade
presskonferensen? Någonstans inte med förvåning. Jag blev nog mer förvånad över andras förvåning. Alltså, när man såg, ja, men, till exempel att Hans Selling var förvånad som ordförande. Någonstans ändå, det har du varit inne på när vi har pratat, så någonstans kände han ju ändå till budgeten som hade lagts. Men och vi har ju anmärkt på att varför budgeterar de för att sälja för 5 miljoner? Det Det låter ju orimligt, man har inte så mycket som är säljbart. Det är en väldig chansning att ta. Så att, jag vet inte, men ett sånt här underskott.
Det är stora pengar. Jag blev själv nog mest... Vi fick höra att det skulle vara en presskonferens och skrev om det under torsdagen. Sen kom också pressmeddelandet där det liksom stod att det skulle handla om ekonomiska läget och organisationen, tror jag. Mm. Och man förstod ju och hade hört också att det förmodligen skulle handla om att man låg rätt illa till. Dock måste jag säga att jag blev förvånad över siffrorna ändå, att det var så pass mycket. Jag tänkte att det kanske skulle presenteras att man hade gått back någon miljon sådär, och att det såg ut som att man skulle göra ett minusresultat, men inte att det skulle peka på över 12 miljoner back om man inte säljer spelare, och det är väl 7,4 om man säljer för 5 miljoner. Och att sälja för 5 miljoner i sommar, det tror jag blir väldigt tufft för Giffarna, om man inte skulle få iväg typ Linus Alenius. Mm. Det är väl den spelare som jag ser skulle kunna inbringa de pengarna.
Mm. Och då behövs det ändå 7 miljoner till.
Ja, nu kanske han skulle kunna gå för mer än 5 då. Men alltså, ja. Det är väl den spelaren med stora pengar. I och med att de andra med försäljningspotential just nu, de har ju utgående kontrakt. Det är väl främst William Eskelinen och David Batanero. Och båda har utgående avtal som inte är förlängda. Så att, nej, men summan blev jag förvånad över. Sen som du är inne på, det kom inte som en chock att GIF Sundsvall har en dålig ekonomi och en drift som inte går runt. För så har det ju sett ut de senaste åren. Man pratade väl om att det var 11 miljoner.
Så var det i fjol. Hur var det året innan?
Det var ju liknande.
Och de siffrorna.
Ja, man har gått runt på grund, dels tack vare spelarförsäljningar, men också att man har ju sålt andra tillgångar och fått in pengar liksom via lån och sådär. Jag tror de flesta har koll på den historiken. Ja. Så att driften har gått back över tid, det har ju nog de flesta koll på. Det man då kan ställa sig frågan till, det är ju hur budgeten har lagts inför det här året. Med vetskapen av att hur driften har sett ut de tidigare åren.
Ja, det finns ju inga tillgångar att sälja.
Nej, det är ju spelare då.
Mm.
Och då, även om man har budgeterat för 5 miljoner, men då slår ju budgeten ändå liksom grovt fel. Med så ytterligare 7, även om man nu skulle lyckas sälja för 5.
Så sent som i höstas var jag här på någon träff inför en GIF-match och lyssnade på EY, Allsvenskans revisorer. Där för övrigt Jonas Sankala jobbar. Mm. Mika Sankalas son. Nej, men de sa ju att allsvenska klubbar ska inte budgetera med spelarförsäljningar. Och Giffarna hade gjort det med någon miljon här och där, men nu är det 5 plötsligt. Efter den väldigt tydliga rekommendationen så hör vi ändå att Giffarna budgeterar för 5 miljoner i spelarförsäljningar.
Ja, det står också i, det kommer ju en rapport varje år om hur mår svensk elitfotboll eller hur mår allsvenskan. Precis. Och även Marcus Danielsson är med och hjälper till där, jobbar med den där.
Ja.
Undersökningen är det väl. Och den läste jag här under våren, och det står ju samma sak där, att det man ska ha med sig, det är ju att de flesta klubbarna behöver ju sälja för att göra bra resultat. Och att liksom spelarförsäljningarna är en jättestor del av att allsvenskan går runt. Och det är också tydligt i den här rapporten. Men det är ju ändå ett steg till att dels budgetera med det överhuvudtaget, eftersom det är så pass osäkra siffror. De förespråkar ju att man ska se det som bonuspengar som kommer in. Att ha en drift som går runt, och sen är spelarförsäljningar det som gör att man kan bygga upp en ekonomi. Men att också göra 5 miljoner är också en hög siffra. Nu har ju GIF sett över några år sålt ungefär i det liksom, snitt per år. Men då har man ju också gjort flera stora spelarförsäljningar de senaste åren. Och det är ju inte givet att man lyckas med det.
Det handlar ju så mycket om timing. I ålder och hur långt är det kvar på kontraktet, och får den här spelaren chansen? Om du tittar på GIF så här, Paul Moreno kanske har en lämplig liksom kontraktslängd kvar, för han har väl över nästa år också, va? Men, och är i en bra ålder, men han är ju en spelare som inte får chansen. Och men sen är ju så här, Batanero och Linus och allt vad de heter, de är ju för gamla. William Eskelin är en lämplig ålder, men där är ju kontraktet liksom inte i timing med att sälja honom. Så att det finns ju inte så mycket att sälja. Det handlar ju om någon miljon här och någon miljon där. Så att det knappt är värt att sälja.
Nej, och det är ju, alltså om man tänker att liksom matcha in unga spelare, om man kommer in på det spåret, vilket jag tror kommer bli en nyckel för Giffarna i framtiden. Att få egna spelare, låta dem spela i A-laget, de kommer vara billigare att dels att få fram, för det handlar inte om att man behöver köpa in någon, och billigare avtal också till en början innan de slår igenom. Och sen att det finns en försäljnings potential på dem. Mm. Och det ser man ju nu, tycker jag, GIF har tagit steg i att få upp spelare i truppen. Så senaste matchtruppen så var det väl 4 egna talanger som satt på bänken och fanns med i alla fall. Sen har man ju Linus Alenus på plan som också är fostrad i Sundsvall. Tobias Eriksson som också har varit här som ungdomsspelare. Så det är ganska många så, men just de här unga killarna som kommer upp. Men nu är ju steget att de måste få spela.
Mm.
För hur den är så, i de senaste matcherna, nu spelar vi in där innan matchen mot AIK kan man ju säga. För det kan ju ändå att det blir något inhopp där. Men då har man ju inte ens valt att gjort de sista byterna. Och jag tror att ja, det är en balansgång där såklart, att man ska prestera sportligt och spela bästa laget. Men för liksom, för föreningens framtid så tror jag att man måste våga släppa in de här unga spelarna i allsvenskan också, i matchmiljö.
Mm.
Så att de kan visa upp sig och därmed bli attraktiva för andra klubbar. Typ Benjamin Nygren, IFK Göteborg, AIK har vi några exempel också, vi är inne på den klubben. Alltså Hammarby som gjorde en stor försäljning nyligen. Alltså det gäller verkligen att låta de här potentiella guldkornen få chansen att visa upp sig. Och slå dem så, då finns det både pengar och liksom sportsliga prestationer att hämta där.
Ja, för de är ju ändå pojklandslagsmän. Och det är Benjamin Nygren också. Hur stor skillnad kan det vara? Nu är han ju väldigt speciell liksom, men någonstans, ja, pilla in dem. Ge dem chansen, låt dem växa. Nej, så jag, det tycker jag. Men som vi var inne på med Hans Selling där, hur han uttryckte sig, som jag reagerar på från USA, tyckte jag var väldigt intressant. Jag tog över en budget som visade plus 188 000. Sen efter en snabb genomgång ser man att vi har backat 11 miljoner per år de två tidigare åren. Och nu visar resultatet på minus 7,4. Så det är klart man känner sig lurad. Det är inte bara jag, utan organisation, medarbetare och styrelsen känner sig lurade, säger Hans Selling. Och det här, jag känner vi måste bara recappa det här ändå som faktabas någonstans. Vi har ju redan konstaterat det, att det är konstigt. Man måste ju ha känt till det här innan. Alltså när man tar över en organisation så läser man väl budgeten. Den kan ju inte ha dykt upp nu i maj.
Det
är inte nu man kan känna sig lurad.
Vi har ju fått en del frågor kring det där, på vilka siffror det är som har liksom hemlighållts eller så. Vi har ju ställt frågor om det också. Jag har ju själv pratat med Johan Nikola till exempel, tidigare ordförande, som och frågat liksom, är det siffror som inte har redovisats och sådär. Vi har ju inte liksom jag har inte hittat någonting. Sen kan man såklart fortsätta leta, men vi har inte hittat någonting som har visat liksom att vilken del som har mörkat sådär. Sen är det väl säkert så att man inte har kanske skyltat med allt om hur illa ställt det var. Jag vet inte. Men ja, som du säger, vi vet ju att ekonomin över tid har varit dålig, att driften inte har gått runt. Det var ju liksom inga, för mig i alla fall, inga nyheter att driften har backat ordentligt. Det har vi rapporterat om tidigare också. Och vi har skrivit om hur GIF har fått det här plusresultatet som nämns. Och det var ju via försäljningar och lån och, ja, och så vidare som vi var inne på tidigare. Så att det har man ju känt till. Däremot fortfarande är det väl så att budgeten som det här visas till, den var väl lagd sen tidigare. Så att jag förstår att man inte är nöjd över den budgeten. Men absolut, som du säger, man kan ju ta del av den också och liksom.
Ja, och någonstans är det ju ett årsmöte väl, där måste man ju kunna stoppa det om man inte tycker att den är bra lagd.
Jag tycker också att liksom det är ju många, det är ju en hel styrelse och många personer inblandade. Så det är ju liksom, det är många som ska ta sitt ansvar i den frågan när det gäller att sätta en budget. Jag hoppas att det är flera, ett gäng inblandade när man gör det. För det handlar ju inte om några liksom, det är inga oviktiga saker det här. Och är det så att liksom, det har skötts på något, ja, budgeten är inte bra, det kan vi konstatera. Men om det har skötts också liksom, på typ ett slarvigt sätt eller så, då är det ju riktigt alarmerande och så här. Och det känns ju som att man, ja, budgetarbetet inför nästa år, eller det som man hoppas pågår redan nu, känns ju brutalt viktigt alltså. Ja,
för då liksom, för det här tycker jag, att säga att man känner sig lurad, det är ju både att underkänna den tidigare styrelsens arbete, och det gör väl ofta styrelser, det hör väl saken till. Men det här är en medlemsstyrd förening. Medlemmarna har röstat igenom det här. Man har inte lagt upp någon alternativ budget. Och det kanske man inte hinner på den tiden. Jag vet inte hur det funkar.
Nej, det är ju här man funderar på om det är liksom, man inte har fått ta del av.
Den har ju ändå godkänts.
Ja, det har den gjort.
Och det vill underkänna de som godkänner det i en medlemsstyrd förening. Alltså medlemmarna.
Ja, det är ju där man kanske då undrar vilket underlag har funnits. Har man fått ta del av allting och sådär. Och ja, det är ju jättesvårt att svara på. Jag har inte någon kännedom om att det är något som inte har liksom redovisats eller mörkats där. Så att sen är det ju alltid så här. Det är ju medlemmarna som liksom bestämmer i slutet. Och det kan man väl, när man upplever att det inte är bra skött, så hoppas man ju att liksom de som är engagerade i en förening liksom ta sitt ansvar, eller vad ska jag säga, gör sin röst hörd och försöker liksom påverka, för de möjligheterna finns ju faktiskt. Så det tycker jag man ska göra om man är medlem och brinner för en förening. Det är ju liksom, det är ju det fina vi har med svenskt föreningsliv, att det finns möjlighet att påverka som medlem. Och det tror jag att man ibland ska påminna sig själv om, att man har faktiskt den möjligheten. Sen kan man uppleva kanske att den är liten och sådär, men tillsammans så kan medlemmarna vara väldigt starka. Då har vi sett i andra ganska stora föreningar där man har liksom genomfört förändringar i styrelse eller gällande ordförande och sådär, att medlemmarna har, ja, det har väl kallats kuppat igenom i vissa fall då, men alltså med sitt stöd sett till att få en ordförande som man tror på och liksom backar sådär. Så att det är ju, eller inte bara ordförande, styrelse överlag. Det är väl en del.
Så tittar man på statsbacken då, och de ska man väl möta i kommande vecka och diskutera med.
Precis.
Men på förhand så har ju vi har ju skrivit en grej med statsbacken. Det var Sara, va, som hade pratat med dem?
Ja.
Nej, men det där uttrycker ju Pernilla Berg, som är ordförande i statsbacken, att hur kan man hamna i det här läget? Att gå från 188 000 plus till minus 12,4 miljoner, det låter ju helt förfärligt. Och det låter ju också förvånat, återigen. Men där måste ju de också veta och sätta sig in i. För de har ju satt så hårda gränser att man får inte vara på negativ kant om man ska få några bidrag från dem. Men hallå, man måste inte de ha koll då på att med driften har gått minus här flera år i rad? Där kanske de då borde ändra sitt regelverk. Jag vet inte, för det låter ju konstigt att här kommer att bli förvånad över det.
Man skulle vilja veta, eller jag skulle vilja veta lite mer kring hur har man, för de har ju fått någon form av liksom plan då, och så här ser vi på vår ekonomiska situation, det här är tanken att liksom, ja, men tittat på budget så hoppas jag. Det skulle vara intressant att veta hur noggrant man har granskat det där och hur noga man har tittat på det. För att
är det enda kravet
som du säger, plus? Nej, men precis som du säger, så känns det ju som att när det handlar om så stora pengar så bör man ju verkligen, nu är det ju hårda krav, vilket jag tycker är rätt också. Sen kan man diskutera från fall till fall. Det kanske finns lägen där man kan diskutera sig fram till alternativa lösningar. Nu har de ju en väldigt hård förhållningslinje i princip alla fall. Känns det som. Om det är rätt eller fel, det...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Det låter jag vara osagt så, men jag tycker det är bra att man ställer krav i alla fall. Men frågan är hur pass detaljerat har de gått igenom det här? För att innan man... Och då kommer man också till samma fråga igen då. Finns det saker som de inte har fått se eller inte aktivt sett till att se? Jag menar inte att man har valt att titta åt ett annat håll, utan att man kanske inte har granskat det tillräckligt noga liksom.
Ja. Jag fick på tal om det här, nu fick jag meddelande från min bilservice. Något jag inte hade med i budget var att min bilservice skulle kosta 6 500 kronor. här är tungt.
Har du en buffert?
Jag har en liten buffert. Ett litet positivt eget kapital.
Vilket ju underlättar sådana här
gånger. Ja, men det är ganska minimalt när man har köpt en lägenhet precis. Så det här är ja, Salins tunga ekonomiska smäll. Så att man känner väl ändå förbrödring någonstans. Och jag vet inte, någonstans i kristider är det de liksom stora idéerna brukar födas. För då är de tvungna att födas. Och förhoppningsvis så dyker de väl upp. Men än så länge är planen
halsdukar.
Det låter ju löjeväckande när man säger att halsdukar ska rädda allting. Och jag vill inte låta negativ så. Det är ju klart, alla halmstrån är ju bra här. Så att halsdukarna, det är ju ett jättebra...
Det är ju uppenbarligen pengar.
Det är ju ett bra initiativ och en symbolisk handling som förhoppningsvis kommer gynna. Men det är ju hur det låter, halsdukar. Men... sen utökar man ju också området då där man ska sälja på marknadssidan. Och de här två ersättarna tjänsterna som nyligen försvunnit då. När Peter Ny och Andreas Lindman har slutat. De ersätts inte riktigt. Eller de ersätts.
Nej.
Säljare på provision.
Ja, man anställer ju ingen liksom i dagsläget i alla fall. Var väl det budskapet vi fick. Precis, så att där sparas det lite grann. Och sen... det man märker tycker jag när man är liksom nära föreningen nu och befinner sig mycket kring arenan och ringer och ställer frågor och vrider och vänder på stenar, så det är ju att det känns som att man liksom, ja men alla får hugga i lite på olika håll och kanter nu i klubben och ställa upp på och liksom försöka hjälpa till på de sätt man kan. Men man vill ju ta reda på ännu mer om vad det finns det konkreta saker som de kommer att förändra nu, till exempel. Det pratas ju mycket om sportens budget, och det har vi fått en del frågor om också inför den här podden, att man säger att sporten följer sin, den budgeten som de har fått, vilket de har inte gått över den så att säga de senaste åren heller, som jag har förstått det. Och det är ju bra. Och jag förstår sporten följt ut om man då får en budget från styrelsen, det här är det ni har att röra er med, och sen prioriterar man de pengarna. Bland annat så har det varit en del kritik mot att de åker dagen innan match och sover på hotell och sådär. Och från sportens sida så kan jag förstå att, men vi får den här summa pengar, vi väljer att banta vår trupp lite grann, vi väljer istället att åka och sova på hotell dagen för match, för vi tror att det är viktigt för vår prestation. Alltså det är ju beslut som man kan ju såklart ifrågasätta om det är rätt prio att ta en hotellnatt för en spelare eller sådär. Men det är ju ändå liksom en bedömning som det sportsliga får göra på sitt håll utifrån de ekonomiska ramar som de får från styrelsen. Så den delen tycker jag liksom, det är någonstans en del. Men det är ju ganska tydligt att sporten har ju fått för stor budget.
Ja.
För den går ju inte ihop.
Nej.
Och därför borde man inte lägga lika mycket pengar på sporten. Och jag vet att man pratar om att det går inte att skära mer där. Går. Det är ju liksom, det är klart att det går. Men bedömningen man har gjort är att inte för att klara alls en spel. Men om det nu är så att liksom en budget slår så pass fel som det nu verkar göra... att intäktssidan är såklart kanske den största delen, åtminstone en stor del, men det är ju också att man måste ju skära kostnader till slut. Alltså ja, det finns ju inget alternativ, alltså, om de pengarna inte finns, om man inte lyckas dra in dem, då måste kostnaderna ner. Allt annat är ju helt orimligt, tycker jag.
Nej, men som när Johan Nikola var här också i podden när han var ordförande, så sa han det att vi kan inte skära mer i sporten, intäkterna måste upp. Fast vänta lite, du kan inte anpassa intäkterna efter dina mål. Däremot kan du anpassa målen efter intäkterna. Det är så här, jag kan ju inte köpa en Porsche nu och sen bara säga att nu måste intäkterna upp för jag måste ha råd med den här bilen. Jag kan ju inte göra det, för jag har ju en verklighet att förhålla mig till. Och varför ska man inte kunna applicera det på fotbollet? Ja, men nu har inte vi intäkter kanske för att vara en allsvensk förening, eller vi måste vara på absoluta miniminivå. Och det är ett jättetråkigt tänk, för man vill ju drömma, och nu är det så nära med nytt tv-avtal och alla de här bitarna. Så det är ju jättetråkigt att tänka så, men man är väl så illa tvungen egentligen. För där handlar det ju om att hänga kvar i allsvenskan eller överleva som förening. Och det vore ju mycket tråkigare om giffarna fick börja om i division 6. Så att, nej, jag vet inte. Börja om med ett hållbart tänk, det är ju inte säkert att man åker ut för att man satsar eget. Kalmar har ju den här som Roger Fransén pratade om, att tre egna spelare i startelvan. Och jag vet inte, det har man ju inte provat än. Nej. Till exempel.
Jag har en plan här om att liksom kolla lite närmare på talangverksamheten nästa, inte nästa vecka utan veckan efter, när det är uppehåll, när det är matchfritt. Så då försöka liksom stycka ner den lite mer och kolla hur ser det ut och vad har man för planer och liksom, ja, vad vill man göra sådär. Och som var inne på, det känns som att det händer lite grann och det kommer en lovande spelare, men det är du inne på, de måste in och spela också för att det ska bli ett marknadsvärde på dem och för att de ska kunna ta steg själva dessutom. Det, du är inne på det också med årets säsong, den är ju speciell. Och jag kan förstå att vissa klubbar kanske gamblar lite mer den här säsongen för att man vet att det kommer in en del pengar sen. Men det är ju liksom inte så att bara för att man klarar sig i år så är allting löst. För att det, alla klubbar kommer ju få mer pengar nästa år. Och liksom det här kommer ju fortsätta och trappas upp. Så att ha en ekonomi i balans är ju liksom ett måste.
Ja.
Sen kan det väl kanske vara så att klarar man sig kvar i Allsvenskan nästa år så kanske det kanske blir lite lättare nästa år. Och man kanske kan täppa igen en del svarta hål med de pengarna som kommer. Visst, men de summorna vi pratar om nu känns ju som att de är liksom alldeles för stora.
Ja, nej men då, jag tyckte det var intressant. Erik Fiedler skrev i höstas en grej, vår kollega Erik Fiedler, med Osynliga handen, som jag har järnkoll på ekonomin i de allsvenska klubbarna. Och Osynliga handen, eller Kristoff Fågel som han heter, han sa ju det då, att han tror att många klubbar kommer få ekonomiska problem. För det som händer nu inför den här säsongen, sa han, det är att man börjar ta av kommande års budget och skriver nya kontrakt med det här kommande TV-avtalet som höjd. Och det ligger ju nära till hands att tro att GIF Sundsvall har gjort det, när man har till exempel fått förlängningar med Hallenius och med Juanjo till exempel. Och Hallenius då, som uppges vara bäst betald genom tiderna. Det ligger ju till hands att tro att giffarna har gjort just det, i och med att man budgeterar med 5 miljoner i spelarförsäljningar. Med andra ord, det är 5 miljoner som saknas för att den här budgeten ska gå ihop. Så nu lägger vi till spelarförsäljningar som en oförutsedd kostnad. Och det är ju helt enkelt det man har gjort. Men jag menar, tar man från nästa års budget, det kan bli problem med likvida medel, betalningsförmågan. Och det är ju precis vad som händer nu. Det är nära att man inte kan betala ut löner, som jag, om jag inte har förstått det fel.
Ja, de har ju varit tydliga med att de ska betala ut löner och att spelarna inte behöver vara orolig. Men, men ja, samtidigt, det var ju en skuld till kommunen nu som vi berättade om häromdagen.
En kvarts miljon.
Som man inte kommer kunna betala. Det var rätt tydligt att det finns inga pengar, så vi kan inte betala den. Man prioriterar att betala lönerna och sådär först. Och så lönerna tror jag verkar vara lugnt. Det är de uppgifter som liksom spelare och ledare har fått i alla fall. Men ja, det finns ju ingen, det är inget kassaskåp där liksom, fullt med pengar att använda sig av, så är det ju.
Rekommendationen då från Osynliga handen var ju att, ja, det här TV-avtalet kommer finnas kvar även nästa år. Så han hade ju sagt att många klubbar kommer storsatsa nu för att hänga kvar, men alla kan ju inte spela i Allsvenskan kommande säsong. Några kommer misslyckas, några kommer åka ur, några kommer inte lyckas gå upp från Superettan. Därmed kommer de få ekonomiska problem, för de har redan tagit från kommande års budget. Och det, han sa att det man kan göra, sitt lugnt i båten, använd dig av en budget som håller, och nästa år istället dra nytta av alla klubbar som fick ekonomiska problem och segla förbi dem då med en ekonomi i balans. Så att, och nu får man ju lite känslan av att det har man inte gjort i det här fallet. Och ändå någon slags broms hör man ju från Urban Hagblom, när liksom, vi kan inte höja budet mer till Batanero eller skriva kontrakt med Eskelinen, för de pengarna finns inte riktigt än. Och det är ju bra, där är det ju lite sunt. Och det är väl just det, att sporten har sin budget att förhålla sig till. Och det har man gjort bra. Det går liksom inte att kasta någon skugga på Urban Hagblom då. Han har fått sin påse med pengar. Men Ja, men uppenbarligen är den påsen för stor. Så han, han kanske får det jättejobbigt sen. För det kommer ju någonstans till hur ska man banta truppen? Det tycker jag att vi ska, det tycker jag att vi ska ge oss på nu här, några minuter innan du måste vidare.
Ja, precis. Men jag vill bara peta in där också att jag tycker liksom att vart vill jag komma nu? Jo, men med när det gäller liksom hur man hanterar, vi var inne på det lite tidigare också, just det där liksom med öronmärkta pengar hit och dit, och det är liksom som vi sa då, att man, de får ju en budget att förhålla sig till, och jag tycker, följer man den så, så gör man ju någonstans rätt. Men sen är det ju också så att som förening, styrelse, ja, de roller som nu finns, så kan man ju liksom dra in handbroms under en säsong också. Om man märker att, oj, vi har gett den här budgeten, vi skulle behöva kapa den, vad kan vi göra? Och så sätter man sig ner tillsammans och hittar lösningar liksom. Så det går ju att justera den under säsong eller så också, alltså det. Och nu känns ju det som ett måste då, om vi tittar in för hösten. Samtidigt lät det ju som att det var ingen plan på att liksom banta truppen för att spara pengar under sommarfönstret. Jag ställde lite frågor kring det på, efter presskonferensen som var, och man vill ju sälja spelare, det var tydligt. De som inte förlänger eller ser en framtid, giffarna, de vill man försöka sälja om man får ett bra bud. Man skulle behöva sälja för ekonomins skull, men det var ingen tydlig plan på att vi kattar tre spelare här i sommar för att spara lön. Det var inga signaler som jag fick då, men det är ju en konkret åtgärd man skulle kunna få spara en del pengar i alla fall.
Men om vi skulle vara tvungna här, kniven mot strupen, Oskar, du måste skära några miljoner, du är sportchef. Vad skulle du göra?
Några miljoner, då är det ju rätt mycket pengar alltså.
Ja, men det är ändå, om du tänker här, om du sparar miljoner, jag menar, har du en spelare kanske har ett kontrakt värt 600 000 på ett år då. Och här, om du ska ta bort lite kostnader här, ja, men hur skulle du rädda dig i spelartruppen?
Jobba väldigt aktivt för att få till någon försäljning. Det känns ju som den liksom första delen på någon av de här spelarna som det ändå finns potential på, typ Batanero. Att liksom aktivt försöka få till en försäljning, för det är också ett löneutrymme såklart som frigörs. Truppen är ju redan liksom ganska liten. Den har ju bantaren med ett antal namn från förra året, vilket gör att den är ju rätt känslig för skador och så vidare.
De lidit av redan.
Ja, samtidigt då så handlar det om att spara pengar. Då skulle man ju ta bort ytterligare några namn. Så är det ju, för att det finns ju nu då unga spelare på bänken som, tror man från föreningssida, skulle kunna klara sig allsvenskan och göra inhopp. Och då det är ju liksom en sist drastisk utväg kanske att släppa ett par spelare och liksom låta dem hitta andra klubbar. Men samtidigt något som Joel Cedergren själv lyfte upp kring till exempel David Haro, som ju jag tycker har sett spännande och intressant ut både på träning och när han har fått komma in, och en spelare som, liksom, som jag tror kan göra skillnad. Men används han så lite som han har gjort, då ser jag inte liksom att det är ekonomiskt försvarbart att ha en sån liksom etablerad spelare i truppen när man har en ekonomi som ser ut som det gör. Så då tycker jag liksom, det är ju en spelare, trots att jag själv gärna hade sett mer av honom rent sportsligt, för det finns något där tycker jag. Så som han används under våren, sett till det, ja, då är det väl ett löneutrymme till exempel.
Vem skulle du ersätta honom med? Här blir det ju juniorer då som du får lyfta upp. Ja, säljer David här, och vem tar hans plats?
Alltså startplats har han ju inte haft liksom. Så att på det sättet,
vem
så
gör hans inhopp?
Ja, men kanske Albin Palmlöf finns ju där till exempel. Som jag vet att eller som Joel Cedergren lyfte fram till mig bara häromdagen, som liksom nära att få göra minuter i allsvenskan nu och liksom att få hoppa in. Nu har ju som sagt AIK-matchen varit, men han uttryckte sig faktiskt så att han är väl den av de unga spelarna som jag ser som närmast att komma in mot AIK.
Ja.
Så vi får se, han kanske fick speltid igår när det här släpps då.
Spelar ju på helt rätt position då, för att få speltid, för annars så är det Batanero och Fierkoles som man liksom får slåss med, och Tobias Eriksson. Och där så då är det ju tuffare då för Paja Pitschka.
Precis.
Han är ju också Jesper Karlström.
Det vill spela såklart som är med och konkurrerar, och framförallt Paja som har varit uppe en ganska lång tid, men han har ju väldigt tuff konkurrens på just sina positioner, vilket ju gör det svårare för honom. Skulle Batanero bli såld, då är det väl naturligt att det är Tobias Eriksson som blir spelaren som liksom ersätter honom i elvan. Men det skulle också då göra att en sån som Paja kommer få minuter. Nu har i och för sig inte Tobias Eriksson fått, inför AIK-matchen, fått många minuter alls på slutet. Nej. Men ja, han skulle i alla fall ligga närmare till hans i så fall.
Okej,
vad har vi mer då?
Då har vi sålt vi har sålt Batanero, vi har sålt David Haro. Skulle du sälja någon försvarare här också? Vi ska, nu uppskattar vi lite då här. Batanero säger det är 1 miljon om året och Haro. Här har vi 1 miljon till som vi sparar. Vi säger det. Ungefär. På ett ungefär. Vi har inte riktigt deras lönesiffror.
Ja.
Men vi ska spara någon miljon till här. Oskar. Jag är i styrelsen. Har du någon back?
Just nu är det ganska tufft där ändå. För att nu går Jerky Brokander skadad.
Ja, det får han ju sluta med.
Ja. Då är det lite lurigare där. Så att...
Men du har ju ett alternativ i Theodor Stenshagen. Bygdens grabb. Ska du inte ge honom en liten chans? Albin Ekström kanske.
Vem är, kan du, också vem spela. Är du vill peta bort då?
Stenshagen, då hade jag väl då, Stenshagen, då ska vi ju sälja en mittback här då. Jag skulle sälja Paul Moreno då, som jag har spelat lite och inte övertygat tillräckligt mycket. Så jag, nej, jag skulle sälja honom. Han har ändå kontrakt över 2020. Det finns ett litet försäljningsvärde i honom kanske. Men det blir ingen toppförsäljning. Men du får några kronor in och sparar in lite lön.
En annan som det finns lite försäljningspotential kring, och jag tror som säkert har varit lite intresse på, det är ju Carlos Moros Gracia, skulle jag tro. Att efter förra säsongen så var det säkert lite klubbar som hörde sig för och hade kunnat tänkt sig att betala lite grann för honom. Nu har jag en utgående kontrakt. Jag vet att GIF har börjat prata med honom och vill förlänga, och det tycker jag är rätt. Det är ju en spelare som de ska försöka behålla. Men om vi tittar försäljning, så han kanske hade kunnat inbringa någon krona i alla fall, även om kontraktet är på utgående.
Hans, ja men där kanske IFK Göteborg säljer Benjamin Nygren för 50 miljoner.
Det är 10 på Carlos.
Du har för du har ju Ferran Sibila-kopplingen. Och du har ju det att han gillar ju Ullevi för att Valencia vann Europa League.
Aha, okay.
Berättade han i podden. Så jag vet inte, det är ju en vag koppling. Men kanske det kommer ett litet bud.
Jag kanske ska outa det här i podden, det kan vi göra. Apropå Ferran Sibila och IFK Göteborg. Jag kontaktade Ferran häromdagen och ville göra en intervju med honom. Utifrån liksom succén i Göteborg och såklart även prata om tiden i GIFarna och hur han ser på dem nu. Men han vill inte göra det just nu. Nej. Av hänsyn till GIFarna. Att de var inne i en tuff sportslig period. Han tyckte det kändes fel.
Ja, men det är fint.
Så han sa att återkom gärna när... Ja, vi får väl se. Det kanske blir under ett uppehåll eller sådär. Men han tyckte att den liksom... Ja, han gick inte in. Så det var via meddelanden där. Så att vi gick inte in och detaljerade på det. Men jag antar att det var liksom respekt mot hans tidigare klubb. Att just nu tyckte han tajmingen var fel.
En fotbollskonsult med lite hjärta.
Jag tyckte det var fint. Jag tyckte det sa någonting.
Ja.
Och... Ja, det är en del som har varit liksom på honom där för flytten och så. Och jag kan väl till viss del förstå GIF-supporter som blir upprörda så. Men jag förstår ju också skälen som han nämnde. Och
då nu tänker man sig in i hans situation.
Ja, men nu hörde jag att han hade visserligen inte varit hemma till Barcelona så mycket under den här våren. För det har varit mycket och sådär. Så på så sätt höll det väl kanske inte helt då. Men visst är det väl ändå en skillnad att flyga direkt till Barcelona från flygplatsen där kontra att sitta på ett tåg från Sundsvall till Arlanda och tajma det samma på vägen hem. Det är ju liksom en dag som försvinner.
Eller ännu värre Y-buss som jag fick ta här från Arlanda. Att, 6 timmar när du har flygit.
Ja, men jag har sett att han har fått en del kritik för det här. Jag tycker den förklaringen håller.
Jag kan ställa mig på hans sida i det.
Alltså det är inte Spanien han flyttat tillbaka till så att han har liksom att han kan cykla hem.
Men han har flyg dit.
Jag tycker fortfarande att logistiskt så känns det som en rätt stor skillnad. Jag bodde ju själv i Schweiz under vintern och hade jag bott i Stockholm som bas, då hade jag nog flygit hem flera gånger. Nu blev det en kring jul för att men det tar ändå, måste tajma med flyget och en tågavgång och så försvinner en dag i resa istället för att 2 timmar och så är jag på plats på Arlanda och så tar jag en något snabbtåg in liksom.
Aris Gulason var i en liknande situation. Han tyckte det var jobbigt att inte kunna flyga hem till Island när de fick barn här. Och det var ju också, han tvekade ju länge om han skulle skriva på nytt kontrakt då. Han gjorde väl det en vända till.
Men han gick i de tvivlen som var alternativ just för att det var närmare hem.
Ja, precis. Och det hade ju inget med hjärta då att göra, utan man har faktiskt familj och de bitarna. Och han har väl någon brorson eller något för hans i bilen har. ja, som man längtar efter. Precis, och det är väl naturligt.
Nej, jag backar han där. Men det var sidospår. Men,
ja, men vi sålde Paul Moreno. Ja, vi
fortsätter, eller? Du ska sälja mer.
Ja, men vi säljer lite.
Nu har vi sålt både Carlos och Paul. Nu har vi ingen nypacka kvar.
Nej, nu är det... Jo, Stenshagen får ju spela.
Ja, Myrestam.
Men du...
får spela mittback hela tiden då.
Tamimi, ja. Tamimi var ännu bättre förra säsongen. Vi kanske ska sälja honom och ersätta med Albin Ekström.
Mm, där har vi positionen då som jag tycker, ja, till vänster nu i och för sig, Konate, nu har Myrestam fått spela där på slutet och konkurrerat ut Konate de senaste matcherna.
Ja, han får spela på båda de positionerna, Myrestam.
Ja, men på vingarna känns som det här är inte så, det finns mer täckning, alltså det är lättare att sälja en mittback.
Jag skulle hellre sälja en mittback.
Ja, jag är med dig.
Men och samtidigt så här, så gör du nog mindre skada som ytterback om du skulle ersätta med en junior. Så där tror jag ju att det finns en nytta fördel i att liksom... Ja, skulle det komma ett bra bud på Tamimi, prova ge en sån som Albin Ekström chansen då. Nu vet jag att det är väl kanske en bit kvar där innan han är redo för det. När jag pratade med Joel i vintras så sa han att ja, men han är riktigt fin spets, men det är en jämnhet som han behöver. Men ja, och den ibland får man slängas på liksom ett skarpt läge. Det var väl så det började för Dennis Olsson.
Mm.
När han kom in, om jag minns det här rätt. Att plötsligt så slängde man bara in honom och de där jämna prestationerna kom.
Nej, och det är det vi är inne på lite grann. Det är ju det som krävs. Alltså, hur ska man annars få erfarenhet och liksom lyfta? Det går ju inte.
Oskar, du får 1,5 miljoner för William Eskelinen. Säljer du?
Då skulle jag nog behöva veta, alltså sitta där med siffrorna framför mig. Vad innebär det? Hur mycket pengar har vi på väg in och inte liksom? För det är tufft att sälja Eskelinen i sommar, det tycker jag. Alltså målvakt och ersätta där, Lloyd 16, oprövad ändå i liksom match, alltså kontinuerlig matchning. Så den skulle kännas tuff. Hur skulle du?
Jag vet inte.
Alltså är det ett måste ekonomiskt, måste man ju. Men, ja. Men...
Jag ser ju inte på träning hur bra Lloyd 16 är. Men det är ju nu när jag är bofast på kontoret. Men ibland tänker jag också att en målvakt är att det inte är en så sårbar position, att det är ganska tätt mellan dem. Det handlar någonstans om att liksom få en kontinuitet i spelet, så kan du göra det okej. Okay. Jag tror en sån, här har jag, nu är det jag som teoretiserar, men till exempel Ali Keita i ÖFK, hade inte han fått förtroende konstant, så tror inte jag han hade varit en så jäkla bra målvakt, för att han är så fladdrig med fötterna och gör tabbar. Men i och med att han konstant får chansen så har han ändå någon slags självförtroende. Du har någon viss timing, liksom den här, du har vanan inne. Lloyd 16 har inte vanan inne, men skulle han ha vanan inne så skulle han säkerligen vara en bättre målvakt. William Eskelinen är både kompetent och har vanan inne. Så att, ja.
Nej, det är tufft.
Jag vet inte, hur lång tid tar det att spela in en målvakt?
Nej, men det är tufft.
Nu har han inte spelat alls.
Just med Eskelinen och Batanero, att båda två har utgående kontakt. De verkar inte vara nära en förlängning just nu med någon av dem. Batanero längst ifrån. Men även med Eskelinen verkar det gå rätt trögt. Så att, det är tufft just nu. Och det är också så här, jag tycker att det är positivt, eller bra att GIF Sundsvall är, att man är transparent. Man pratar om att man ska börja vara det. Känslan är att man har varit ganska öppna med ekonomin de sista åren ändå, tycker jag, utåt. Sen kanske det är svårt för oss att veta om det finns massa hemligheter som inte vi har fått reda på. Men jag tycker det är positivt att man ändå väljer att prata och öppen med det. Det negativa för föreningen är att en sån som Urban Haglund hamnar i ett helt bedrövligt förhandlingsläge, både när det gäller att förnya kontrakt, men också när det gäller att sälja spelare. För vilken klubb kommer betala ett överpris för någon av GIFarna spelare nu? Ingen. Alla vet ju att det går att fynda.
Och han kan inte värva en enda spelare från allsvensk nivå till kommande säsong, känns det som. För de vet ju också om läget.
Ja, men tänk dig själv om det är William Eskelin eller David Batanero. Att förlänga med en klubb som har en så osäker ekonomisk situation. Och som nu dessutom då liksom gått runt sportsligt.
Ja, då skriver du in outs i dina kontrakt.
Såklart.
Som Hallenius och Tamimi och Sema har haft liksom. Det gör du också i ett sånt läge.
Ja, men så att det är ju tufft liksom. Det är svår, jättesvår situation just när det gäller förlängningar, kontrakt eller försäljningar och förlängningar. Det är jättesvårt alltså. Men att jag tycker ändå att där och banta truppen, det, som vi var inne på, det lät inte som att det var liksom någonting man pratade om så mycket just nu. Jag tror ju ändå att det kommer ske förändringar i truppen. Mm. Man kanske inte vill outa det heller, att man ska liksom komma överens om att bryta med någon eller sälja någon eller så. Men jag tror ju dels att man kommer jobba rätt aktivt för att få till någon försäljning.
Mm.
Och jag tror också att det kan bli så att någon kanske lämnar. Alltså att man bryter med någon, man kommer överens om att vi går skilda vägar. För ja. Då frigör man ändå ett löneutrymme.
Eller en annan klubb får bara ta över.
Exakt, ja. I vissa fall de som har fått lite speltid. Så är det, det kan ju vara nog så bra ekonomiskt för Giffarnas del att man släpper den lönekostnaden och istället får ta en egen spelare eller ersätta med någon som kostar betydligt mindre.
Vet du vad, Oskar? På tal om att kosta betydligt mindre, det önskar jag att min bilservice gjorde, men jag måste åka och hämta den här bilen nu.
Jag måste,
och du måste jobba. Ja.
Sista grej vi skulle peta in bara, det var ju att Aris Gulason, han har ju nämnt det. Så här, vi har ju pratat om honom några gånger. Han var ju aktuell för Giffarna, de försökte få honom. Det har varit en dialog här under våren. Han är stolt av intresset, meddelan, men han tackar nej. Efter att det här med ekonomin kom så känns det ju helt logiskt, för att Aris Gulason hade varit en dyr spelare för Giffarna, skulle ha haft en hög lön. Och det hade varit en spännande, intressant och jag tror bra värvning. Och jag tror en person som kanske hade kunnat vara kvar i Sundsvall på sikt och bidra i föreningen, likt hans vän Tommy Naurin, även efter karriären. Men utifrån det ekonomiska läget, rimligt. Säljs Batanero i sommar, då Aris Gulason hade nog varit en för dyr ersättare för honom.
Ja.
Så att där tycker man liksom, nu vet inte jag hur buden har sett ut, men man gör ju rätt i att liksom inte kasta något monsterkontrakt på Aris Gulason när de pengarna inte finns. Liksom. Det hade ju varit, det hade varit riktigt galet i så fall. Så att, med facit i hand hur det ser ut just nu, så var det kanske bra att, att det blev så. Även om jag gärna hade sett honom här.
Jag med, men det får bli slutord. Vi
rundar av.
Ha det gött. Och kör hårt då.
Hämta bilen
på AIK, matchen som spelades igår. Hej då.
Hej.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.